Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se. sas-eurobonus-mastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet.
Välkomna till Värvet avsnitt 113. Jag är en av Vällingbys allra mest nyblivna 40-åringar. Tack så hemskt mycket för alla grattis i alla möjliga forum. Det var härligt och puss på er. Ja, Och nu på onsdag fyller ju dessutom den här podcasten 2 år, vilket kommer att firas med ett specialavsnitt lite grann i vanlig ordning. På ettårsdagen kom ju ett avsnitt där Christian Lok intervjuade mig, och nu sluts det cirklar här, förstår du. För på onsdag får ni en specialare med Martin och Christian Lok. Samtalet är redan inspelat och det var en härlig upplevelse på alla sätt och vis. Gör så här att håll koll på din podcast-app i veckan här nu, för det släpps som sagt på onsdag den 5 mars. Men en sak i taget, nu vill jag berätta för er att sponsor den här veckan är precis som vanligt Läkerol, och de lanserar inom ett par veckor en värvetrelaterad tävling i sociala medier. Så följ gärna Läkerol_Sverige på Instagram eller Läkerol Makes People Talk på Facebook, så kommer ni inte att missa den här härliga tävlingen. Tack så mycket Läkerol! Broken wheels cannot turn anymore, for the sorrow of her eye. Ja, så här lät det väldigt ofta i mina öron för 11-12 år sedan. En av de sämre perioderna i mitt liv, får jag anta. Men just för jag gillar den här skivan. Och sen gled jag och Christian Kjellvanders musik isär. Kanske gled till och med jag och musik isär. Hur som helst, Christian Kjellvander är låtskrivare och artist. Hans första band hette Loose Goats, ett lundaband som var på tapeten redan när jag bodde i Skåne i mitten på 90-talet. Jag vet inte varför, men jag tänker ibland på de klistermärken de hade satt upp över hela stan där det stod Small Lesbian Baseball Players, titeln på deras första EP. Christian har sedan 2002 släppt skivor i eget namn. Han gjorde 5 med Loose Goats, tror jag. Och dessutom har han gjort en skiva med sin bror Gustav under namnet Songs of Soil. Gustav Kjellvander gick bort för drygt 2 år sedan, 31 år gammal. Jag nämner det därför att vi kommer in på det där om en timme eller så. Förra året gav Christian ut en fin skiva med titeln The Picture. Den kan jag rekommendera varmt. Men nu kör vi bara. Från Vällingby den 6 februari, Christian Kjellvander. Wondering in a new love life. Another lover's lover's other come home to me. Find the night with thoughts, ways to hold me. Berätta, varför bor du i Vingåker av alla ställen?
Det var för att jag har bott här i stan 6 år. Och var bara less på det på något sätt. Och stod, vi fick ett barn till och stod lite inför liksom flytt in i stan. Eller flytta ut till någon förort. Eller flytta ut till liksom Huddinge. Eller vad liksom. Och sen så hittade vi, började leta, så hittade vi ett hus. Ett jättefint gammalt, en gammal kyrka, en gammal missionskyrka i sten.
I sten?
I sten, ja. Och det är ganska ovanligt här. Jag är inte så förtjust i trähus generellt. Jag gillar stenhus. Och det var liksom, ja, det var ganska enkelt att bara bestämma sig för att nej, men vi skiter i det här. Vi flyttar dit och startar ett nytt liv, ett nytt kapitel. Och det var lite så här, vi hade ganska mycket kriterier med att det skulle finnas dagis och skola så här i byn, och att det skulle vara en, det skulle gärna inte vara Knutby så där. Och det skulle finnas nära till natur och till djur och bad och sådana saker för barnens skull.
Vad betyder det att det inte ska vara Knutby?
Att det skulle liksom inte vara instängt. Det skulle vara en ganska, gärna få vara en öppen by. För det kan vara väldigt, väldigt svårt att komma som utomstående, särskilt som exilstockholmare liksom, och flytta in i någon mindre, en by som har en väldigt tät sammanhållning. Och den här byn har en jättebra sammanhållning, men de är väldigt välkomna. Så vi gjorde liksom, lite research innan och liksom insåg, eller liksom kände in stämningen i byn, och det verkade då vara en väldigt öppen by. Det fanns liksom mycket som tyder på att folk inte var så inskränkta.
Men när du säger by, då syftar du inte på Vingåker, utan
det är, liksom, det är en mindre by utanför som heter Österåker.
Är det en förort till Vingåker?
Ja, det är en kyrkby som ligger en bit utanför.
Kyrkan, det är den ni bor i?
Nej, vi bor i en missionskyrka. Vi bor i en av utbrytarkyrkorna.
Ja, okej.
Från sekelskiftet.
Det låter ju härligt.
Ja, det är faktiskt jättehärligt.
Får ni lappsjuka?
Ibland, mm. ibland. Jag har ju bott, halvårsvis i Skåne tidigare. Alltså på landet i Skåne och så bott i lägenhet i stan. Så att jag är ganska van vid landet, liksom, vid att inte ha någonting. Sådär. Och att behöva skapa sin egen tillvaro, helt enkelt. Inte ha ingenting som reflekterar liksom, tomma blad runt omkring mig. Men de har ju alltid haft stan också. Så att jag har ju liksom haft 2 veckors sjok ungefär som jag har varit nere och jobbat. Och sen så har jag åkt upp till stan. Också.
Du har haft liksom sommarhus, snedstreck, studio?
Studio, precis.
Okay. Mm. Som du har sålt nu?
Nej, jag har kvar det. Men jag ska väl hyra ut det.
Var ligger det?
Utanför Ystad.
Okej, okay. Närmare bestämt.
Ringe heter det.
Känner jag inte till, men du har döpt en platta.
Ja, precis. Mm. Precis.
För du bodde i Lund från när du var hur gammal?
16
till?
Ja, till 24 kanske.
Ja. Men de där åren liksom, kanske efter gymnasiet och i mitt fall då kanske till 23-24 någonting. Mm. Alltså 5-årsperiod, den är ju extremt liksom, den var otroligt viktig för mig.
Mm, det hade den nog för.
För alla.
Ja, jag tror det är händelserikt liksom, och det är mycket skiftningar i inombord och yttre också liksom.
För jag kommer från inte öster.
Österåker.
Inte så liten. Jag kommer från Strängnäs, men det var ju ändå det är 10 000 invånare. Det, hur många är det i Vingåker? 10 också.
Men något liknande 14 tror jag kommunen 8 i byn, ja, något
sånt. Ja, men Strängnäs kanske är lite större, men det är väldigt litet, ja. Och jag var väldigt oförlöst. Mm. Och de där 5 åren då, när man så här verkligen kan testa sig fram och ha långt hår och kort hår och rosa hår. Och...
Men det är just exakt den typen av resa man vill ge sina barn på något sätt. Mm. Vi hamnade ju utanför på Mörkö, utanför Järna, efter vi flyttade hem från USA. Och då fick man ju verkligen känna den här I gotta get out of here liksom, grejen. Och det är ju liksom, det är en bensin liksom. Det där håller den igång hela livet, tror jag. Och jag, det vill jag att mina barn ska känna också.
Ja, du vill att de ska lida.
Precis, jag vill att de ska ha tråkigt. Jag vill att de ska skapa sin egen världsbild liksom, sin egen. Jag vill gärna ge dem otroligt mycket perspektiv på saker. Jag vill gärna kunna resa med dem såklart och visa dem att det finns alternativ till det som de erbjuds liksom, på alla punkter. Och att de ska vara hungriga liksom. Hungriga på livet. Och det tror jag inte man blir om man är mätt.
Nej, och det där, ibland har jag hamnat i kontroverser med folk över det, men jag har ju en teori om att stockholmare, alltså infödda stockholmare, är latare än vi som har flyttat hit.
Ja, jag känner en stockholmare, tror jag.
Hur går det för henne?
Ja, det går bra för henne. Han är väldigt driven.
Okej. Okay. Mm. Ja, men jag säger inte att man... Jag bara generaliserar.
Mm. Absolut.
Dels så hade jag de åren där. Och sen men sen tycker jag också, fan, det är klyschigt, men liksom hela Österlen-grejen, jag gillar ju den.
Ja.
Och jag tycker att det är så vackert. Och,
ja, jag slår ju ett slag för Söderlen då, som heter, eller Ystad och mot Trelleborg, däremellan. Mm. Hela den kustraddan, mer. Jag bodde i Malmö där i många år och var också extremt sugen på landet. Jag kan inte förklara det, var som ett kall utan dess like. Jag måste hitta det här huset liksom. Så var jag ute och kollade nästan varje helg på olika, åkte runt där och det fanns massa jättefina gårdar och fina hus och sådär. Men jag fick alltid känslan när jag var runt Kivik och Simris och Simrishamn och Brantevik och allt det där, att jag... Det var som att komma till Båsta, fast det var liksom inte... Nej, det kändes inte rätt. Det kändes som att jag köpte en livsstil och betalade lite överpris för den livsstilen. Och då minns jag en gång att jag var och kollade på någon gammal ombyggd svinstia som var ombyggd jättefräckt. Öppen planlösning, stengolv, vackra fönster, allt det där. I Kivik, eller utanför Kivik precis. Och det var liksom inte särskilt dyrt sådär, men alla andra som var där och tittade på det var liksom inte my cup of tea riktigt. Och då kände jag bara, men jag skiter i det här. Jag skiter i Österlen. Det kommer inte funka. Jag kommer bara bli arg. Och då när jag körde hem så körde jag kustvägen genom ner förbi Kåseberga och hela liksom kustvägen. Och sen genom Ystad och så vidare bort mot Trelleborg. Och så hade jag tidigare varit och tittat på ett hus som låg i en by som heter Rögla. Så tänkte jag, men jag kör upp där och tittar på det huset igen. The one that got away liksom. Hur är det om man jämför med Österlen? Och precis när jag kommer där, det är så otroligt kuperat. Det är liksom böljande verkligen landskap. Och så havet i ryggen och så kör man upp mot Marsinsholm där. Och det är så vackert. Det slår liksom, slår Österlen. Jag tycker verkligen det. Och man slipper hamna i seriekrock med Range Rovers. Det är fantastiskt.
Vi har aldrig varit i den, alltså vi har inte riktigt varit i den där Porsche-delen. Nej. Vi har hyrt här i typ Hammenhög och Borrby där. Inne i landet, ja, för att vi är lite fattiga.
Precis.
Men det är också härligt.
Nej, men det är det verkligen. Borrby är ju fantastiskt fint. Hammenhög också. Och där finns ju ett driv också.
Ja, men Borrby är härligt. De har ju de här
bokklubben där. Ja, precis. Mm. Min mamma är med i det. Men sen så Hammenhög, där finns ju ett gäng eldsjälar som har verkligen lyft den där. Och det var väl lite det man hade hoppats skulle hända där vi bor också. Det har inte riktigt hänt än. Vi var tre stycken, men vi tappade gnistan, tror jag.
Vadå, som skulle göra vadå?
Som skulle liksom ha lite olika kulturfestivaler, musik och konst och,
okay,
och sådär. Mm. Ja. Så vi pallade två somrar, men sen så, ja, det, folk får barn. Vi var för få, tror jag. Det skulle varit fler.
Då kanske ni får ha det i fred, å andra sidan.
Så är det. Mm. Så är det. Hammenhög, jag var ju kollat på ett hus i Hammenhög för 10 år sedan. Och då var det ju, alltså det var ju snorbilligt. Och det bodde ju inte en chef där. Det var ju verkligen dött. Nej, men sen i alla fall, när jag fick lite så här affektion för det här området. Just det som ligger söder om, alltså sydspetsen av Skåne. Då visade det sig att just självaste Strindberg brukade vara där med jämna mellanrum och pratade om att kulturens och musikens gud eller gudinna Heimdal, tror jag de hette eller någonting. Det var där man fick ta emot dess gåvor på något sätt, just på den här kustremsan, ungefär vid Svarte, om du vet var Svarte ligger.
Jag minns inte. Nej, jag har ju garanterat åkt igenom.
Ja, någon mil från Ystad, eller någon 5 kilometer från Ystad. Där, det är liksom en bukt där, det är så vackert så att man, ja.
Det finns ju en härlig väg också som går typ förbi Marsvinsholm, va? Alltså att man åker igenom landet.
Ja, just det. Ja, precis. Den här smala, ja.
Snårestadsvägen, den byter namn sen och heter något annat.
Kattlösevägen kanske.
Ja. Och är det så, för ibland är det bilolyckor på nian och då får man åka den istället. Och det är ju härligt.
Ja. Ja, det är en gamble där. Jag kör E65 in till Ystad, så kör jag nian hem.
Mm.
Men man vet ju att det är lite med livet som insats att köra på den här vägen.
Mm.
för att det är mötande trafik och folk kör snabbt. Det är lite vår Highway 1 på något sätt. Så här.
Ja, just det. Ja. Och den är också, det är väl det att den är väldigt vacker kanske.
Så ja, folk tittar,
som, precis som ettan.
Precis, exakt.
Ja,
exakt.
Så de kollar inte på vägen.
Precis.
Just det. Highway 1 åkte jag för 3 veckor sedan.
Oh.
Mm. Har du varit på akvariet i Monterey?
Nej.
Ta dit ungarna. Hur gamla är de?
De är 17, 11 och 3.
Åh jävlar, har du så gamla barn också? Ja. Alla med samma fru?
Nej.
Okay.
Och inte biologiskt mina heller.
Nej, okej.
Okay. Men vi är en stor, härlig familj.
Ja, jag förstår.
Yngsta är min biologiska. Ja.
De andra är bonusungar som Therese hade med sig.
Precis.
Ja.
Precis.
Carla Therese.
Stämmer.
Ja. Mm. Du ser, jag har faktiskt gjort lite research. Ja. Ibland så får jag kritik för att jag inte gör det.
Man ska inte göra det. Varför ska man göra det? Varje möte är ju, det ska ju vara oskrivet.
Ja, men det är bra.
Jag tycker det är roligare.
Det är en fin inställning, tycker jag. Men jag tycker också, ibland så kan man ju ha nytta av research. Men det är också lite sådär, jag intervjuade Måns Möller precis.
Mm.
Hans grej är ju publiksnack. Mm. Att han såhär, vad jobbar du med då? Och då sa han att för att det ska gå bra så måste han kunna sina riktiga skämt.
Mm, mm, mm.
Och sen kan han skita i dem. Oftast så skiter han i dem. Men eftersom det här publiksnacket, det är det som blir showen. Liksom.
Precis. Lite samma sak är det ju med musik. Liksom. Om man, eller med all möjlig musik. Men att man har liksom en del saker som är väldigt inrepade. Och där man har en grund eller någonting att stå på. Mm. Och på grund av det kan man vara lite mer flexibel i andra avseenden. Men jag tycker samtidigt, just i journalistfrågan, så det är lite slacker att inte göra research också på något sätt. Men
på ett bra sätt?
Ja, eller? På ett bra sätt. Jag tror att det är bra. Det är nog bra nu, i den tiden vi är i nu. Men jag tror om 100 år så kommer man att vara lite less på den typen av journalistik.
Hur som helst. Så därför hamnade jag i Vingåker.
Ja, ja, precis. Exakt så.
Och hur länge har ni bott där?
2 år, lite till. 2,5 år snart. Mm. Ja, vi hamnade där. Vi ville liksom bara... Vi kände oss tillräckligt starka på något sätt att göra en sån grej. Och ville liksom testa det. Mm. Jag tror att det är nyttigt att bara hutta sig in i någonting. Och jag ville känna mig dum. Att jag kunde. Man kan stan. Man kunde stan. Jag kände det. Att det här, jag vet vad som kommer hända härnäst. Och när jag satte ner bopålarna där så kände jag mig väldigt osäker. Och ja, dum bara. Dum i naturen. Och det är skönt. Och känner sig dum ibland.
Ja, verkligen. Det är väl också därför som det är... Alltså jag gillar när det är lite svårt.
Ja.
Du, om vi tar det från början då.
Mm.
Kommer du från Falsterbonäset?
Nej, från Malmö.
Okej, okay, du är född i Malmö?
Mm.
Okej.
Okay. Född i Malmö, flyttade ut till Höllviken då. Det är väl där någonstans. Det är, ja, väl, det är väl liksom nästan Falsterbo.
Det är väl Näset?
Ja, det är väl precis innan.
Ja, det kanske
är. Ja, men ja, jag är väldigt... Men vi bodde i alla fall i Höllviken där mellan att jag var 1 eller 2, jag kommer inte ihåg, och 6. Jag gick hos någon dagmamma, men jag gick inte på dagis.
Okej.
Okay. Kyrkans barntimme vill jag ha något vagt minne av att jag gick på någon gång.
Pratar du skånska på den tiden?
Mm, extremt mycket.
Mm.
Mina föräldrar spelade in en massa band. Verkligen jättegrovt. Mina bailar. Så här riktigt grov söderslätts skånska.
Mm.
Den grövsta potatismumlet liksom. Men det gör jag inte längre. Det är jag glad för.
Och sen fick de bara, nej men nu ska vi ha ett äventyr här.
Precis. Morsan hade pluggat juridik och farsan var mer så här, han höll på med fastigheter och de hade startat ett fastighetsbolag. Men han var liksom, vad jag förstår, jag kan inte det här, kan inte svära på det här, och jag brukar få höra av min mamma så här, efter intervjuer att nej, det där, så var det inte. Så var det inte. Och, så att jag ska väl liksom med en nypa salt nu, men vad jag förstår så var han liksom mer eller mindre självlärd. Så här, hade hoppat av gymnasiet eller möjligtvis precis gått ut gymnasiet och sen stuckit till Tyskland och börjat jobba på någon mack och sen så kom tillbaka och så tog han sin mäklar, så här, kvällskurs, mäklargrej, och hade startat då det här Jan Kjellvander aktiebolag som höll på med fastigheter. Och höll på med det i ett par år där, slutet av 70-talet. Läsnade på det och var egentligen en båtman från början. Eller liksom mycket, segla mycket och höll på med båtar och mäckade och vet.
Varför det? Var var han?
Han var från Stockholm.
Okej. Okay.
Mm-hmm. Och så de flyttade ner till Malmö tillsammans. Mamma bodde i Lund, eller Malmö när de träffades. Och så flyttade farsan ner då. Och så startade de här, så fick de familj och sen så flyttade de ut dit. Och sen så läsnade de på det helt enkelt. Och farsan ville liksom... antagligen förverkliga den här amerikanska drömmen, tror jag.
Mm.
Så de sålde rubb och stubb och tog en container och flyttade över hela familjen till Seattle. Då.
Och då var ni 2 bröder?
3.
3, okej. Okay.
Mm. Mm.
Och det är hela syskonskaran?
Mm. Mm. Ja.
Och då var du 6.
Mm.
Det funkade inte supergrymt från början, eller?
I USA?
Ja.
Nej, det var jäkligt... Jag åkte över först bara med farsan i 3 månader. I slutet av sommaren, augusti till november 82 måste det varit då. Och då skulle var tanken att jag skulle gå i skola där med en annan svensk familj som farsan lärt känna. Med deras son som heter Max, som var också född i Sverige men flyttade när han var 1 eller 2. Så han kunde lite svenska, men han var liksom, han skulle vara min gateway liksom snubbe in i det amerikanska. Framförallt språket då. Men det höll inte. Jag tyckte det var så sjukt bull att sätta sig i den här klassen och inte förstå någonting. Jag förstod ju ingenting. Liksom. Jag ville, och plus att jag hade ju varit hemma med mamma mycket. Så att jag var ju inte riktigt socialt kapabel liksom, att bara smälta in i någonting. Eller att, så här, så att jag satt under bänken, kommer jag ihåg. Satt under bänken hela lektionerna. Och sen så vid något tillfälle... Så det var en sån här blackboard som man kunde snurra på, så att den liksom, den hade en axel, snurra på sin egen axel så att säga, så man kunde skriva på båda sidorna, och jag satt bakom den på en bänk och sen så föll den ner och då började ju såklart alla skratta jättemycket, och då sa jag läraren, don't mind him, he's from Sweden. Det har jag fått berättat för mig av Max då. Det var tufft.
Ja, det förstår
jag. Jag tyckte inte det var så kul att gå i skolan.
Var du ensam i
klassen? Jag var ensam. Ja, precis. Ja, precis. Men jag hade ju Max och det var ju tur. Men hur mycket jag än gillade honom så var det ju ändå... Och jag kommer ihåg att när jag hade varit med honom 2 veckor, då tänkte de att men nu sätter vi upp, för han är 1 år yngre, nu sätter vi upp honom i första klass. I liksom, nu ska han börja på riktigt här. Liksom. Och alltså det var... Man ville bara sjunka genom golvet på något sätt. Jag ville bara inte vara där. Den känslan att... Och jag tror att det var lika delar språk, avsaknaden av förståelse för språket och även lite mindre socialt, som sagt, som jag var inne på innan, med att jag inte hade gått till dagis varje morgon. Jag var liksom inte inne i den rutinen att liksom möta en stor skara människor liksom, som ville en massa saker.
Ja, men det är lite mycket att smälta på en gång kanske.
Ja, det var nog det. Så att det slutade, hela kulminerade med att jag sparkade rektorn på pungen och blev jagad genom hela skolan.
6 år gammal.
Ja, 6 år gammal. Av både farsan och rektorn. Och då fick de nog. Och då insåg väl farsan också att det här kommer inte gå. Liksom. Han kommer inte gå med på det här. Och då vann jag ju den segern, vilket inte var så bra egentligen. Sen, det som följer sen när jag skulle börja skolan på riktigt när jag flyttade dit. För då hade jag ju vunnit en gång. Då hade jag liksom sluppit gå i skolan. Så sen så hängde jag på farsans jobb och fiskade krabbor hela dagarna. Han bodde ju vid Lake Union i Seattle. Så jag hängde på bryggan där och fiskade krabbor och fisk och lärde känna lite andra lösa typer som bodde på husbåt. Där. Ja, det var en härlig tid när jag tänkte tillbaka på det. Jag förstår inte riktigt att jag fick stå där utan flytväst 6 år gammal och fiska krabbor medan farsan var uppe på kontoret, men det fick jag.
Ja, det var andra tider, ja, det kanske var det. På något sätt. Ja. Men sen så blev det liksom på riktigt. Så
ja, sen flyttade vi tillbaks, eller åkte vi tillbaks i november där, och sen så någon månad eller två, vi flyttade runt jul, flyttade hela familjen över. Så det var liksom, sen var det dags att starta sitt nya liv.
När fick du liksom lite luft under vingarna då? När började det funka?
Någon gång i ettan. Alltså, då började ju ettan då till julen, eller efter nyår. Andra halvan av ettan. Och först var det lite motigt. Dels var min engelska inte liksom topp än. Och sen så hade jag en jävligt dålig lärare som inte tyckte att jag skulle gå i skolan. För att jag kunde inte månaderna. Och min mamma förklarade, men han kan månaderna på svenska liksom. Men han kan inte på engelska. Ja, men han kan inte klockan heller. Ja, men han kan den, men han kan det på svenska. Alltså, han kan inte siffrorna. Det är det liksom. Men efter många om och men så fick jag i alla fall börja. Och sen så tog det liksom 2 månader. Så var man inne i det liksom. Då hade man hittat rytmen liksom.
Hur var klassen då? Var de välkomnande? Tyckte du var exotisk och spännande eller?
Ja, vi var ju så unga. Så jag kan inte riktigt minnas. Ja, det var ändå ettan. De hade bara gått ett halvår tillsammans. Och just i Seattle också så var det ju ganska mycket alltså invandring, arbetskraftsinvandring inom IT och inom alltså det som skulle bli IT liksom. Så att det var ganska mycket barn som kom och gick sådär. Så det var ingen liksom, de vande sig sakteligen vid det där att ja, men han har varit här, sen till slut så hade man varit där längst liksom på något sätt. Det var inte som i Sverige, så har man väl, då går man väl samma klass från 1 till 9.
Det är nog vanligt.
Ja, det gör man ju inte i USA, utan varje år så får man en ny, då blandas man igen liksom.
Gick du i public school?
Ja, ja, precis.
Fick du ut någonting av det så småningom eller? Vantrivdes du i skolan?
I skolan? Nej, jag vantrivdes första året där. Alltså, jag tror att det hade att göra med att jag vann den här segern tidigare. Så jag ställde till väldigt mycket scener. Väldigt mycket gråt och spark och slagsmål där när man skulle gå i skolan. Jag tyckte inte det var värt det. Jag liksom, vad fan ska jag gå hit för? Jag kan vara hemma liksom. Men till slut så blev det väl helt enkelt roligt liksom. Man hittade vänner och man tyckte det var kul. Man började se fram emot att gå i skolan. Och sen så när man kom upp sig, jag tycker man får ju betyg där också. Tidigt, redan från ettan. Och när man börjar liksom få betyg och komma in i det här det här samhället som det är, liksom det här någon slags bekräftelsesamhället.
Mm.
Då blev det liksom roligare, vilket jag egentligen är helt emot, men jag minns att jag liksom jag minns att jag tyckte att det var lite spännande att någon kommer att tycka någonting om mig sen, och att antingen så blir mamma glad och stolt eller så blir hon lite ledsen eller du vet, så här, beroende på vad det står på mitt report card. Och sen så hade jag ett gäng väldigt 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 duktiga lärare, extremt duktiga, som fick upp mina ögon för liksom litteratur och liksom redan i ganska tidig ålder liksom. Så det var en bra tid faktiskt ändå.
Om du har erfarit det och tyckt att det funkade bra, varför är du emot det då?
För att jag tycker ju generellt inte att man bör betygsätta barn.
Överhuvudtaget?
Nej, jag tycker utvecklingssamtal är en fantastisk sak. Och det var väl egentligen det som de här report cardsen var. Det var ju liksom friendliness. Liksom.
Ja.
Patience. 4. Du vet, sådana saker. Så att det var ju liksom inte... Det var inte hur pass bra man var på världsdelarna. Liksom. Det var inte det som var... Det var ju kanske också, det kanske fanns i som geografi också. Och så var det baserat på om man hade gjort läxan eller inte. Men jag tycker inte det är helt fel att man lär barnen eget ansvar. Läxor och så här tycker jag är ganska, ganska bra sak att ha. Även, det behöver inte vara svåra läxor. Varför? Man pratar väldigt ofta om att barn ska inte behöva ha läxor först när en viss ålder. Men jag tycker det är, liksom, det är väl ganska nyttigt att bara ha en liten grej man ska göra på sin egen tid och hitta den tiden också under sin dag och ta det ansvaret. Det är väl inte så farligt? Eller?
Nej, jag vet inte. Winnerbäck hade sett en dokumentär om en läxfri skola och det var tydligen väldigt bra. Och då kände jag så här att jag som hade så svårt för läxor, och det har ju gått igen sen i livet också. Att jag
gör ju aldrig någon research till exempel.
Nej, men att jag börjar med en extremt sent, typ en kvart innan.
Procrastinator som det heter.
Ja, exakt. Mm. Ja, jag vet inte. I vissa skolor så kan man ju få, i alla fall kanske i Sverige också, men att man gör läxorna, man stannar kvar och gör läxorna, lite som fritids. Och det tycker jag är en ganska vettig idé.
Ja, det är bra. Jag vet bara att jag var chockad när jag sen kom hem till Sverige. Då gick jag ju 9, man börjar ju ett år tidigare i USA. Man börjar ju i 6, det som är motsvarande 6 år, då är i 1. Så att när jag kom hem här så gick jag ju 9 igen, så att säga. För att komma i samma årskull. Och då var jag ju chockad över hur lite jobb det var här. I USA så är det är mycket. Det är mycket. Det är liksom motsvarande universitet på high school-nivå. Liksom. Och jag tycker den chocken efter som från högstadiet till gymnasiet och sen så från gymnasiet till universitetet, det är ganska stora glapp ändå i sättet man approachar liksom inlärning. Och det kanske skulle vara lite smart att brygga över det där lite snyggare.
Ja, men det är nog en vettig idé. Mm. Absolut. Och jag tycker också att för det här med alltså den typen av, vad heter det? Nej, men universitetsstudier med hem, alltså ja. När man skriver riktiga tentor och så.
Om vi nu ska ha ett kunskapsbaserat samhälle, det är också en fråga. Ska vi ha det? Eller skiter vi i det? Ska vi kasta in handduken och köra någonting annat? Det kan vi också göra. Nej, jag tror att vi står inför en förhoppningsvis stor förändring. Liksom.
Till det bättre?
Ja, jag tror det. Jag tror att aldrig förr har jag personligen och många med mig tror jag känt att det finns människor som vi lever under samma regler men vi har så fundamentalt olika värdegrunder och så fundamentalt olika tankar om vad livet är och hur det ska ledas liksom. Ja, det kan vara en åldersgrej, jag vet inte, man kanske känner så här i den här åldern, men jag tror att det har också att göra med att världen har delat på sig på många sätt liksom. Så jag ser det nästan som en oundviklighet, liksom, att det blir någon form av revolution eller krig liksom, av något slag. Kanske inte just ett blodigt inbördeskrig, men någon form av förändring.
En revolt.
Min drömscenario är att världen delas upp i 2 delar. Så kan ju ena sidan köra sitt race och så kan den andra sidan bara ha det gött.
Hur kommer den att delas då?
Jag vet inte. Jag har en kompis som jag brukar sitta och spåna med olika världsordningstankar. Just den här Han hade en teori om att man skulle dela upp alla länder i remsor som går från nord till syd, polen liksom. Och då, för då skulle man kunna ha alla växtzoner, man skulle kunna förse sig själv med alla nödvändigheter inom det landet liksom. Så. Fantastiskt, fantastiskt fin tanke tycker jag.
Och så fick man dela på svält och problemområden.
Allt är bara, det är bara från norr till söder. Cross the board, det är länder, om man nu ska ha länder överhuvudtaget. Men nu...
Ja, men exakt. Mm. Det här tycker jag låter intressant. Om du tänker att det liksom blir två läger, alltså vadå, blir det liksom kapitalism och något annat?
Och något annat, precis.
Tredje världen.
Ja.
Och så vill du ha det?
Jag tror det. Jag är less på det här. Less på kapitalismen, på något sätt.
Så du vill tillhöra tredje världen?
Ja, eller så här. Det som är det stora problemet är ju med det här globala samhället är ju resursutvinningen. Liksom. Att vi lever långt, långt, långt över våra tillgångar. Och det måste vi sluta med. Det är jätteenkelt. Vi måste bara stanna. Men problemet då säger han att hjulen kan inte stanna. Du vet, det måste snurra, vi måste ha inflation, vi måste ha liksom alla de här olika aspekterna. Men jag tror verkligen, och det här har jag ju säkert fel i, anser väldigt många, men att om man skulle liksom stänga ner skiten, bara stopp, alla hjul stannar, så tror jag att vi har så mycket crap liksom i världen idag att alla skulle kunna hålla sin så här konsumtionstanke, sina hjul, sitt levande igång utan att vi behövde producera en enda ny sak förutom mat då liksom. Det är det enda vi egentligen, och el. Det är liksom de två sakerna som vi måste, energi helt enkelt. Det är det vi måste liksom skapa nytt. Men allt annat, hela den här rörelsen, liksom, den är ju vidrig.
Du tänker på alltså sådana konsumtionsvaror som kläder och bilar och datorer och sånt.
Ja, absolut.
Att man bara recyclar det.
Ja, ja. Jag tror att man skulle kunna stänga Sverige till import och export i 50 år. Och det skulle ändå finnas nog med julklappar till varenda barn som kommer.
Ja, intressant tanke.
Ja, men jag tror att det är det enda sättet.
Jag är ju precis hemkommen från USA och det känns som att vi kommer att uppehålla oss en del vid det landet. Men det man känner i Kalifornien i alla fall är ju att shit vad världen kommer att gå under. Men vad härligt det är.
Jo. Ja. Ja, jag pallar ju. Jag brukar ju åka, jag flyger ju inte, så när jag åker till USA så är jag alltid där. I minst 3 månader då, tills man måste skaffa ett visa eller där visa waiver grejen. Och efter 2 månader så är jag så less att jag vet inte vad jag ska bli av. Jag får sån otrolig världsångest liksom, för att se de här hjulen som snurrar liksom, på det här sättet. Och det är jättehärligt. Det är skitkul. It's cake liksom. Men nej. Not good for you.
Nej, det är det ju inte. Nej, men det känner man ju. Ja. Det är ju osunt. Ja. Alltså när man tänker sig att man sitter ofta då i bilen. Säg att man sitter på 5:an eller någonting sånt. Och det finns en carpool lane. Och 4 vanliga. Och man behöver vara 2 i bilen för att få åka i carpool lane. Och ingen gör det. Det är helt tomt.
Ja. Det är helt sinnes alltså. Och dessutom 5:an, där kör man genom mittområdet också, där alla kor står.
Underskattad väg för övrigt.
Ja, lite. Ja, Grapevine där är väldigt vackert.
Ja, det kanske inte.
Det är när man precis kommer över, precis innan man säger det.
Ja, just det. Ja, det är vackert. Man åker genom, ja precis, man åker över en ås på något
precis.
Sätt.
Precis, det är Grapevine då.
Ja, okej.
Men det håller inte.
Nej, det gör det inte.
Det är jätteenkelt. Och jag tror, man är skyldig, jag vill ju också ha liksom... nya saker, nya intryck, nytt. Jag vill också köpa saker. Jag vill också liksom dricka gott kaffe. Jag vill också, du vet, resa. Allt det där. Men jag tror att med internet då, så får man det liksom lystmätet fyllt på något sätt. Man kan få det utan att behöva göra en så stor... Jag tror att internet är räddningen. För att man kan få den här framskridningskänslan, att man är en del av någonting, att det går framåt, att världen går framåt. Det vill man ju, det är ju evolutionärt liksom. Man kan få det utan att göra så värst mycket påverkan på den jord vi lever i och på. Och det är väl den förlängningen av det här nya moderna samhället som måste liksom iron, alltså förklara så, iron out liksom, the creases i liksom, för att det är ditåt det måste gå, känner jag. Det enda sättet, för att det här med att sitta i just i bil, man tänker inte ens på det, att man sitter där i USA i bilen och du reflekterar ju inte ens över att du bara spyr ut avgaser hela dagen.
Ja, just.
Man liksom, man hoppar in i bilen, vad man än ska göra, man ska åka upp och handla och hoppa in i bilen, man går ju inte någonstans, för då kan man ju liksom bli abducted.
Tesla är ju förvisso den mest sålda bilen, eller hur det nu är. Och det känns, och de ska göra en liten bil nu med Toyota.
Ja, det är ju jättebra.
Det är bra.
Och jag tror ju inte att människan kommer släppa den rörelsefriheten.
Å andra sidan, vad kostar det miljön att man tillverkar en Tesla?
Det där är ju en aspekt som många glömmer. Det mest miljövänliga du kan göra idag i Sverige är köra en 20 år gammal bil.
Eller cykla,
ja precis. Men om du ska köra bil. Och det är ju många som tänker att om jag köper en Prius, så jag säljer den här gamla bettan där och så köper jag en Prius. Och det är ju egentligen fel.
Men i din nya världsordning så kommer det inte finnas några nya Priusar att tillgå?
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker vi kan väl använda de här gamla bilarna och köra mindre. Bensinen måste ju bli mycket dyrare.
När vi ändå pratar om bil... Hur mycket fick du av Subaru för att skriva det i din...
Ingenting. Jag har bara betalat.
Är det så?
Ja.
För det står ju överallt att du åker runt i en Subaru Forester.
Gör alltså,
det? Ja, man läser den nya skivan.
Okej.
Eller senaste skivan. Den är inte så ny längre.
Nej. Vad roligt. Ja, det har jag inte tänkt på. Det där var en bekant som skrev den där. Ja, så jag har inte riktigt hängt med i det. Men jag har förstått att han skrev någonting om Subaru Forester. Men det borde jag kanske ta med mig nästa gång jag ska reparera den. Bara, men kolla här.
Ja, kolla verkligen.
Här. Se hur många träffar.
Ja, det antog jag bara var en sponsor.
Du skojar?
Nej.
Nej, för fan. Det skulle jag aldrig någonsin ge mig in i.
Nej, är det så?
Nej, för fan. Det där är helt emot mig. Så smart är jag inte. Vad roligt att du trodde det. Vad absurt att du trodde det. Tycker jag. För att jag det där är så långt ifrån... Vad jag håller på med.
Och det var det jag kände också. Ja. Att det var jätte... Ja, det var helt oväntat. Ja. Fan. Och också så bold sig av Subaru, tänkte jag. Vad märkligt att hon satt på en så smal artist.
Ja, ja, det var bold av dem.
Ja. Men det kunde du säkert ha fått i alla fall en bil för, kanske. Kan man tycka.
Mm.
Eller ja, vadå? En bil kostar jättemycket pengar.
Jag vill inte ha en bil. Jag är nöjd med min gamla Subaru.
Ja, Forester. Som du inte får betalt för.
Precis. Men jag måste säga att den har varit fantastisk flera år. Jag köpte den jättebilligt här i stan. Har bara fyllt på olja. Eftersom den dricker olja så har jag bara fyllt på olja. Och bytt ett filter en gång. Och den har gått 6000 mil. Och alltid gått igenom besiktningen. Och jag tänkte så här, fan, Subaru alltså. Det här är the shit. Men nu så gick den inte igenom besiktningen. Och det var ganska skönt, tyckte jag. För att Jag har två Subarus. Och den ena är lite modernare och den är tokdyr. Allting kostar så in i helvete så mycket pengar att laga. Och det är konstiga saker som egentligen inte används mer än ett par minuter per säsong som måste bytas för 20 000 spänn. Så jag var glad den här gången att bilen inte gick igenom besiktningen, för då blir det ett negativt i deras så här, Sveriges mest nöjda bil. Mm. Alltså det här i protokollet över bästa besiktnings... Så jag var lite nöjd att min Subaru inte gick igenom. Så att det jämnar ut. För att, don't believe the hype. Subaru är inte så bra som folk tror.
Jag förstår. Hade du liksom ett liv som du övergav när du flyttade till USA? Kändes det
Nej,
så?
Inte när jag flyttade dit.
Nej.
Absolut när jag flyttade hem. När jag flyttade dit, då var jag ju som sagt 6. Nej, jag tyckte det var... Jag hade ju vänner och sådär. Lekkompisar. Men nej, jag var jäkligt... Tyckte det var spännande.
Mm.
Ja.
Är Max kvar?
Max är kvar i USA, ja.
I ditt liv också?
Ja, det är han.
Mm.
Och de var faktiskt en hel familj. De heter Hörlers från Östersund. Och de flyttade ju dit 80 eller 79, tror jag. Och de var 3 pojkar i samma ålder och en stora syra som var några år äldre. Alltså, vi umgicks mycket med dem. Så här midsommar och svenska... märkliga helgdagar i USA i amerikanernas ögon. Man dansar runt ett kors med klädd i blommor. och leker björnen sover. Det var mycket märkligt, kan jag tänka mig.
Mm. Sen när du är 15 eller någonting, va, så då skiljer sig dina föräldrar.
Mm, precis.
De rökte mycket, har jag hört, i en av dina låtar.
Ja, det stämmer. Mm. De rökte otroligt mycket.
I bilen?
I bilen framförallt. Ja. Vi brukade andas. Vi hade ett litet rosthål, kommer jag ihåg, en gammal Volvo vi hade, 240 bak. Och då, jag brukade andas genom rosthålet, för det var liksom bättre luft. Man låg ju överallt i baksätet, man satt ju inte fast liksom. Så jag brukade ligga på marken, för jag märkte ju tidigt, vid en tidig ålder, att rök stiger. Så att jag brukade ligga på golvet och andas genom det här rosthålet. Där var det frisk luft.
Det är en fin bild.
Ja.
Jag tänker på Squid and the Whale av någon anledning.
Jag tänker också på den. När jag såg den scenen med pappan i den här Peugeot 504, så kände jag verkligen igen mig i det där.
Ja.
Ja.
Vad roligt.
Ja.
Dina föräldrar skiljer sig. Och var det självklart att du skulle bo med din mamma?
Ja, egentligen inte. Jag ville bo kvar. Farsan flyttade till Houston i Texas.
Det är ingen rolig stad.
Nej, det inser jag ju idag.
Mm.
Då insåg jag nog inte riktigt det.
Det är en stor jävla stad.
En stor stad, ja. Men jag ville flytta dit med honom. Men jag fick inte det för mamma. Helt enkelt.
Nej. För hon skulle hem.
Mm.
Det var bestämt liksom.
Ja, hon kände väl det att ensamstående mamma, tre barn i den åldern. Det är lite lättare att ro. Det är ingen lätt sak att ro i land. Men det är nog lättare i Sverige.
Mm. Är du äldst?
Ja, äldst. Ja.
Mm. Då drog ni?
Ja, flyttade vi hem.
Varför skulle din farsa flytta till just Houston av alla ställen?
Han hade börjat med någon form av... Det här var ju också... USA genomgick ju en ganska kraftig recession liksom, just då i slutet av 88.
Mm. Är du Reagan?
Ja, post-Reagan, är det inte det?
Okej, okay. Jag vet inte.
Nej, jag är osäker också. 88 var väl Reagans sista år. Det blev i alla fall det stannade, hjulen stannade liksom. Och i hans bransch då med båtar så var det ju väldigt, väldigt svårt att sälja båtar. Det var ju liksom, det var ju en lyxpryl liksom. Det är ingenting som folk måste ha, utan det är någonting som folk tar sig råd till. Så det var ju stopp liksom. Så då gick han tillbaks till fastigheter ett tag och commercial real estate då. Och det funkade väl något sån här ett par år, och sen så blev det väl någon slags backlash i det också. Jag var ju för ung för att liksom förstå världspolitik och ekonomi sådär, nationalekonomi. Men vad jag minns att det var mycket julklappar 87 och väldigt få 88. Och sen så kom det ju in som det gör när det hamnar mycket på folks axlar, så togs det till diverse flyktmedel, och det blev liksom lite blodigt. Sådär.
Nu förstår jag inte.
Det var inte snyggt. Det var inte bra familjesammanhållning, om man säger så.
Okej.
Okay. Mm. I samband med ekonomin egentligen. Det handlar ju om ekonomi. Det är kanske därför jag har sån aversion mot kapitalismen.
Mm. Eftersom du har sett USA inifrån i så unga år, så präglas du väl av det också, antar jag.
Mm. Alltså,
och det är ju på många sätt ett väldigt, väldigt märkligt samhälle.
Mm.
Som är, tycker jag i alla fall, otroligt svårt att förstå. Jag pratade med en kompis som har bott där i 12-13 år nu i Los Angeles. Mm. Och han sa så här, men ja, jag förstår att du vill förstå det här samhället.
Mm.
Men det kommer en punkt när man inser att det går inte.
Nej.
Man kommer aldrig till fullo att förstå det här. För jag tror jag ställde någon fråga om hur man kan vara republikan eller någonting sånt där. Och han har lite kapitulerat inför liksom mångfalden. Eller?
Mm. Ja. Ja, men det är ett otro. Sverige har ju alltid, vi har ju sytt våra tecken med ganska bred tråd liksom, på något sätt. Man ser trådarna, man ser fibrerna i vårt land på något sätt. Det gör man inte där. Det är otroligt intrikat. Det är otroligt många avkroker, subgrupp, alltså sub, allting är så ofattbart komplicerat. Och det gäller liksom allt. Det för att det har inte riktigt brytits ner. Sverige har ändå gått igenom ett gäng olika skiften liksom, där det har tagits ner. Och det är liksom ganska enkelt att förstå svensk lagstiftning. Det är ganska enkelt att förstå svensk skattepolitik. Det är ganska enkelt att förstå svensk skola. Det är väl ganska enkelt att förstå. För att det är ganska basic. Det är svensk design. Det är liksom Det är det vi gillar, när det är enkla, raka fibrer. Liksom, där man kan se en början och ett slut på något. Att vi är liksom, vi är den typen av människor. Medans i USA så är det väldigt, väldigt mycket sammanflätat. Liksom, och väldigt märkligt sammanflätat ibland. I alla aspekter. Just därför så är det nästintill omöjligt att förstå. Faktiskt.
Vem var du liksom i där när du flyttade därifrån? Liksom? Vad hade du för liv?
Jag var skateboard-snubbe. Liksom. Rökande, 15-årig skateboard, snowboard-kille.
När du säger rökande?
Ja, man rökte ju på den tiden.
Cigg?
Ja.
Bara?
Ja, mest.
Okej. Okay, ja. Grunchen hade inte liksom dragit
igång?
Nej,
den hade inte dragit igång än. Nirvana fanns ju i Seattle. De var ju liksom ett etablerat lokalband. Liksom. Alice in Chains också. Queensryche var från Seattle.
Just det.
Och så där. Och i skateboardsvängen så var vi ju liksom, då var det ju ganska många som spelade i band och liksom höll på med det där, spelade förband till Nirvana och sådana saker. Men när vi flyttade hem, det var ju då det smällde till. Det var ju samma höst som vi flyttade och som Nevermind kom.
Är det 91?
91, ja.
Hade du börjat spela musik då?
Nej. Jo, det hade jag. Jag spelade ju trombon i ett så här klassiskt amerikanskt marching band.
Mm-hmm.
Som faktiskt var ganska bra. Vi åkte runt, turnerade faktiskt och spelade i bland annat i New Orleans på Sugar Bowl, som är någon slags college amerikansk fotbollscup.
Det var nu, tror jag. Jag tror jag såg det på TV faktiskt.
Sugar Bowl, såg du det?
Ja, jag tror det.
Ja, okej. Okay. Ja. Ja, men det stämmer nog. Det var i januari i alla fall, kommer jag ihåg, som vi var där.
Och, ja, så du fick vara med på TV och så?
Ja, för fan. Ja, så var jag med på Monday Night Football också någon gång. Spelade i halftime-showen där.
Okej.
Okay. Mellan New Orleans Saints och dåvarande Los Angeles Rams.
Okej. Okay. Så det gick bra?
Ja, det gick bra. Det gick bra att spela trombon. Det var väldigt kul. Väldigt roligt. Och det var väl då som den här... som sedan kom att bli ens drog, liksom den här musikaliska, liksom att musik faktiskt är larger than life på något sätt, liksom att det kan svälja hela dig, liksom på något sätt, och spotta ut dig när man stod där och blåste sin trombon och antagligen spelade för jävla illa, men när alla spelade illa så lät det jävligt bra.
Ja.
På något sätt.
Kan du fortfarande spela trombon?
Nej, jag gjorde något försök på luskottsskiva, men jag har ingen jag kommer inte ihåg vad det heter.
Ambis.
Ja, men precis. Jag är väldigt dålig ambis.
Men det får man träna upp.
Får man träna upp, ja. Precis. Det är egentligen bara en fråga om tid. Men det var kul. Jag hade jättegärna faktiskt, ju äldre jag blir, jag tror att jag kommer ta upp det där igen. För att det verkar ju otroligt skönt att bara kunna jassa loss på trombonen. Så här, på något gille. Någon gång.
Ja, det är ett bra partytrick, tror jag.
Ja.
Och sen också, men det är väl så, visst det är trombon som man kan göra glissando på, liksom. Och det känns också så användbart på något sätt.
Verkligen.
Ja, men lite sexigt, ja. Nästan. Ja. Kanske en jazz.
Kanske kommer en.
En jazzplatta.
Ja, en instrumental jazzplatta.
Ja, det var väl härligt. Vad var liksom Seattle för plats på den tiden?
Det bubblade liksom. Det hade börjat hända grejer. Hela, för min del, jag började liksom åka snowboard där någon gång 87, 86, 87, 88. Liksom. Och det började ju där. Så det var liksom, jag var från den lite så här hippie. Seattle är ju lite hippieaktigt. Så här. Det är ju väldigt, ganska likt Sverige där uppe. Det är inte Midwest liksom på något sätt. Och det är inte Kalifornien heller. Utan det är liksom lite som Sverige. Och väldigt mycket natur, liksom, romantik och väldigt mycket miljötänk och en väldigt bra plats. Det var verkligen, det fanns väldigt mycket mångfald på något sätt. Det var i ganska många avseenden. Både rent naturmässigt, det var både havet och berg och hela den där biten. Och sen så väldigt mycket olika typer av människor, väldigt mycket kultur. Ganska lätt att hitta sin nisch. Det var ju som ändå en stor stad på det sättet. Så det gick ju liksom att var man skater så kunde man liksom hitta likasinnade. Man åkte bara till Greg's Green Lake liksom, och där kunde man snacka om Led Zeppelin med folk liksom. Så att det fanns liksom ändå forum på något sätt.
Vad livnärde sig folk på?
Där vi bodde så var det, vi bodde i liksom övre medelklass del, och där var det väl mycket läkare och jurister och mycket folk som jobbade med Microsoft och hela den biten. Nintendo. Men det var ju kvar, det blev någon slags, alltså någon slags identifiering där, för det var ju kvar väldigt många från Boeing-tiden också, för det hade ju varit stans största arbetsgivare i många, många år.
Okej.
Okay. Så att på vår gata så fanns det liksom, hälften av husen var nya familjer och hälften var liksom pensionärer som hade jobbat på Boeing.
Mm.
Ungefär så såg det ut.
Ja, jag fattar. Sen flyttar ni hem och hamnar på Mörkö.
Mörkö, precis. Mm.
Jag har kollat på hus där och de är ofta ganska billiga, men det har att göra med att det är någon som äger marken eller om det är...
Ja, Bondes äger ju all mark där.
Ja, Bondes?
Ja, Hörningsholm slott.
Okay.
Äger ju nästan all mark på Mörkö. Mm.
Så det blir dyrt i slutändan i alla fall?
Ja, det blir väl. Vi flyttade ju, mamma var gammal universitetskompis med Carl Bonde. Och vi hade hyrt en sommarsugare året innan, 90, och varit hemma. Det var första gången vi var hemma, tror jag. Vi var hemma 86 också på ett bröllop. Men första gången vi var hemma liksom en längre period, en månad då, var sommaren 90. Och då hade vi hyrt en sommarstuga på Mörkö. Och det var den vi flyttade till sen, när vi flyttade hem. Flyttade till den här sommarstugan. Så det var en otrolig kulturkrock att komma från liksom suburban Seattle till en oisolerad sommarstuga. Mm. Svensk höst och utan varmt vatten och så här. Så jag brukade cykla ner till stranden och bada med saltvattenstvål och sen cykla till bussen en kvart och sen så sitta en timme på bussen och in till Järna.
Hade du hållit i svenskan?
Nej.
Nej.
Nej. Jag kunde förstå svenska. Mina föräldrar hade pratat svenska med oss, men vi hade svarat på engelska. Mm. Men jag kunde inte läsa och skriva. Mitt ordförråd var minimalistiskt, kan man säga.
Mm. Nu ska du få återgå till din tid på Mörka.
Just det. Nej, så vi flyttade dit till den här sommarstugan och bodde där fram till jul ungefär. Och sen fick vi flytta upp i slottet, i ena flygen till Hörningsholms slott. Och bo där nästa halvår liksom. Tills dess att vi bar av mot Lund. Men det var en otrolig kulturkrock att komma liksom från USA då till det här. Men jag tyckte det var jätteskönt. För att det var så lätt. Det var så lite att tänka på. Och plus att hela kulturvärlden på något sätt riktades mot min gamla hemstad. I Medivana. Så att det var liksom en ganska mjuk landning på något sätt. I det nya Sverige då för oss.
Du gick i skola i Järna.
Mm.
Det var liksom antroposof-mäcka redan då?
Ja, det var det. Jag gick ju inte i antroposofskolan, utan jag gick ju i Eneskolan, den vanliga. Jag kommer inte ihåg vad de kallade oss. Vi kallade ju dem för antisar. De kallade oss för någonting annat. Men jag var ju, eftersom jag åkte skateboard och var musikintresserad och sådär, så började man ju umgås med antisarna. För att det var ju de som åkte till Stockholm och Södertälje och skatade. Och det var de som liksom verkade ha lite roligt.
Mm. Fick du ligga mycket på att du var inflyttad och pratade knagglig svenska?
Nej.
Nej.
Men jag fick en ganska given roll som var ganska, i den åldern, ganska skön, tror jag. Att helt bara få en identitet. Så här, just då när man söker som mest på något sätt efter någonting, så bara trillade ner igen bara för att man råkade flytta någonstans ifrån. Och det var väl skönt, kanske.
Du måste ju ha varit sjukt exotisk.
Jag var ganska exotisk där, ja. Mm. Det tror jag. Sånt fattar man ju inte då. Men idag kan jag nog tänka mig att det var lite speciellt. Att det kom en kille från Sverige.
Hur gick det för brorsorna?
Det gick också bra, tyckte jag. Samma sak där. Det var ju alla... Hela liksom, jag menar, MTV-generationen var ju riktad mot Sverige. Och där kom vi. Jag kommer ihåg att jag... I USA så var man liksom ändå... liksom hippie, alltså skater, liksom snubbe, så här, lite skitsamma, whatever, slacker kille liksom. Men som ändå hade en, jag var ändå okej i skolan, jag var liksom inte dålig, jag hade bra lärare, var väldigt intresserad av litteratur och av liksom musik då såklart. Men USA, skolan i USA var ganska tuff. Det var liksom mycket. Jag gick ju high school liksom. Det var mycket läxor, mycket jobb, mycket liksom. Och så kom man då till Eneskolan där kraven var lika med noll, tyckte jag. Och dessutom inte var så bra på svenska, så det var ju ganska en enkel, det var som en semester på något sätt, plus då att det var att man kom från Seattle. Så det var, ja, det var verkligen en mjuk start i det nya livet.
Hur tog du dig an svenskan då? Alltså, kom det av bara farten eller?
Det tog väl ett tag liksom. Jag kommer ihåg att jag hade Harry Martinsons dotter Harriet i svenska. Hon gav mig en etta i svenska och en fyra i engelska. För att hon tyckte inte att, hon sa att bara för att man hade bott i USA behövde inte betyda att man kunde engelska. Och då svarade jag henne, what is you talking about? Och det tyckte hon inte var så roligt. Men hon var väldigt märklig, tyckte jag. Konstigt. Mm. Hennes pappa var ju så begåvad. Men hon gillade nog inte mig, tror jag. Konstigt var det. Mm. Liksom, just att inte riktigt kunna svenska igen. Eller inte kunna liksom. Men då blir reaktionen att man skiter i det. Man fuck this shit liksom. Så jag gick ut nian med extremt dåliga betyg, kommer jag.
Och sen gick du gymnasiet i Lund.
I Lund.
På Spiken.
Nej, på Katte.
Ja. Mm. Jag bara kunde
röra nu.
Ja, jag har haft så jävla många Lundagäster om någon
annan. Är det så?
Ja, du är typ nummer 10.
Du skojar.
Nej.
Ja, det är roligt att det är så. Lund var då, framförallt då. Jag vet inte hur det är idag riktigt, jag bor inte där liksom. Men då var det ju en otroligt inspirerande plats. Liksom. Tidigt 90-tal. Liksom.
Mm.
Och det jag kommer ihåg att jag gillade så mycket var att man kom från USA då, och sen så via Mörkö. Och så kommer man till Lund. Och där är det liksom hela samhället, eller hela liksom byn, går någonstans i det här liksom universitets, liksom, det genomsyrar ju allt på något sätt. Men att här är det okej att man kan otroligt mycket om en sak. Inte att man så här, ska vara skitbra på allt och kunna lite om allt. Och så som det är i övriga världen med allmän bildning eller högst särskilt västvärldsbildning som det heter. Utan här kunde man liksom bara bry sig om insekter som utrotade insekter från 1700-talet. Liksom.
Mm.
Och det var det man höll på med. That was it. Och det var liksom, det var spännande att inse att livet har så mycket mer att erbjuda, och man kan, ett liv är värt det även om det bara handlar om insekter.
Ja, just det.
Mm. Och det är den typen av kanske förkovring liksom, helt enkelt, genomsyrar hela stan. Det kanske är därför det kommer så mycket folk därifrån som har liksom fördjupat sig i sin pryl.
Och din förkovran? Det
blev musik.
Ja.
Ja.
Var det då du började lira gitarr? Och
det började faktiskt med på Mörker igen. Det var ju såklart att jag skulle sjunga. Det fanns ett lokalt, eller ett band på Eneskolan som heter Ikaros. De var ett instrumentalband som spelade instrumentala versioner av låtarna från Levi's soundtracket.
Aha, okej.
Och de ville nog ha en sångare, så var det. Och då hade de en audition, en klassisk liksom idol audition i aulan på skolan en tisdag eftermiddag. Och det var, jag kan ha 10-15 grabbar såklart som ville audition för det. Och jag gick väl dit liksom, eller blev uppmanad att men du borde också gå dit och göra det här. Så vi sjöng, jag tror att vi sjöng Should I Stay or Should I Go? Kanske Clash-låten. Och de gillade det. Så jag fick jobbet. Så blev jag sångare i Ikaros.
Mm. Men det blev inte så länge då?
Nej, det blev ju det året ut. Men det var min första, liksom, första gången jag stod på en scen och första gången man liksom fick sjunga. Så här, jag älskar ju att sjunga så här, men jag har aldrig gjort det liksom, på riktigt.
Mm.
Så det var jättespännande.
Jag har stuckit ner min termometer i din produktion, så att säga.
Mm.
Och det känns ju som att du på något sätt så kunde du ju sjunga redan från början. Det var inte så att det lät väldigt dåligt med Loose Coats eller så.
Nej.
Har det alltid varit så att det har känts naturligt?
Ja, jag tror att det har känts så naturligt att jag inte ens har att jag tidigare i livet inte ens reflekterade över att det skulle kunna vara någonting. Alltså, det var som att gå. Can you make a living walking? Liksom. Alltså, förstår du? Det var liksom så otänkbart på något sätt. För att det var liksom en så naturlig grej att sjunga. Det var väl någonting man bara gör. Liksom. Men sen så insåg jag då kanske någon gång i höjd med Ikaros att ja, men jag kanske är lite bra på det här.
Mm.
Kanske det här ska jag på något sätt.
Och så tog du med dig den tanken?
Till Lund då. Och där jag började skriva låtar, eller jag och Gustav började skriva låtar redan på Mörkö. Mest för att vi var otroligt otåliga och kunde inte riktigt plocka ut de här svåra transkriberingarna som var i Guitar World. Vi fick liksom aldrig det där att låta någon bra. Så då började vi skriva egna låtar. Liksom. För då kunde man i alla fall framföra dem. Så att vi tog den grejen med oss till Lund och då hittade Gustav en fritidsgård som låg ett par kilometer från vårt hus i Lund där de hade en fyrkanalsporta. Och det var ju, alltså, det här var ju helt absurt för oss som hade bott på Mörkö och tidigare då i USA att det fanns en fritidsgård där man kunde, då kan man åka dit och spela in typ en skiva. Ja, man kan åka dit och spela in en skiva. Fan, det är sant. Så vi åkte ju dit och liksom spelade in demos hela dagarna och liksom, det var otroligt härlig tid. Mm. Och på den vägen här då, sen så startade jag Loosecoats då, våren 93, och gjorde en demo. Och då var jag 17, tror jag.
93 säger du?
Mm.
Och sen så kom den första skivan?
95.
Mm. Ja, men då gick det väl ändå
rätt snabbt? Ja. De där åren, det går inte snabbt ändå. Det hinner hända så otroligt mycket, liksom.
Mm.
Ja, idag kan det ju ta liksom ett år för mig att skriva klart en låt. På den tiden så gjorde man ju en demo per lov. När alla andra åkte ner och åkte skidor i Val d'Isère så stannade man hemma och spelade in demos. Mm. Det var liksom det som var grejen.
De här Malcolm Gladwellska 10 000 timmarna som man ska plöja ner någonting för att bli bra. Mm. När tror du att du hade passerat dem?
10 000 timmar? Bryt ner det där för mig.
Ja.
Ja.
416,6 dagar.
416,6 24 timmars dagar. Ja, ganska exakt i höjd med Plains, Plateaus and Mountains, tror jag. Där någonstans hade jag liksom lärt mig lite grann vad jag höll på med. And I remember weekend trips to Wanafuka Bay. I didn't really want to go. But the calmness and the freedom of the straight. Why I left it out. There are hours made for waiting, and I'm a slave emancipating. A nice squat cabin in the woods, turn the maybes into goods. Surely then I feel alright, and I can go on with my life.
Det var inte riktigt meningen att du skulle göra en solokarriär.
Nej, det var det inte riktigt. Det var inte tanken från början. Utan Loosecoats var liksom, det var mitt allt på något sätt. Det var liksom, det var det.
Hur hittade du de andra?
Det tog ju några år tills vi blev den sättningen som vi landade i och som vi gjorde alla fullängder med. Det började med jag och en kompis som heter Martin som var basist och så hade vi en annan kompis som heter Rickard som spelade trummor. Och det var vi tre och vi spelade in de här demosarna, de här tidiga demosen. Och sen så kom en annan kille som typ Helle med. Och det här kan man ju hålla på med hur många minuter som helst. Men man var alltid på jakt efter trummis. En bra trummis var jäkligt svår att hitta, kommer jag ihåg. Särskilt i den åldern. Men sen så till slut så hittade vi en kille som heter Johan Hansson. Och han var en ruggigt, ruggigt bra trummis. Så vi började spela med honom. Och då lossnade det liksom på något sätt att man, när man hade den här trummisen som kunde hålla takten hela låten igenom och vara stabil på något sätt. Då började man liksom kunna spela på riktigt.
Var inte det här liksom i Sisters of Mercy-eran på något sätt? Det var coolt att ha trummaskin ett
jo,
tag.
Det var det. Det var många band som vi spelade med på diverse fritidsgårdar som hade just trummaskin, två basar typ. Men vi körde mer, vi var ju inne på någon slags pop liksom Lemonheads, Dinosaur Jr. grej liksom.
Mm.
Det var det som var de var våra husgudar då.
Pixies var inte stora för dig?
Nej, de var aldrig det.
Inte nu heller?
Fortfarande inte. Nej. Det finns ett par band där från den tiden som jag inte upptäckte då, Jesus Mary Chain och,
just det.
Och sådär, som jag har upptäckt senare. Men
Pixies är Yet to Conquer.
Ja, lite så. Jag vet inte vad det är. Det är väl kanske att det är så... för det första är det otroligt 90s, mycket av det.
Mm.
Och sen så är det ju Nirvana-aspekten. Och jag älskar verkligen Nirvana. Jag tyckte, och de har ju lånat en hel del av Pixies. Men jag tyckte att det fanns alltid en svärta i Nirvanas grejer. Som jag inte riktigt upplevde i Pixies och i Breeders och sådär. Någon slags mörker i Nirvana. Som jag drogs mer till än Pixies på något sätt.
Jag läste någon ganska tidig intervju med dig, tror jag. Mm. Där du sa att döden var din drivkraft.
Mm.
Stämmer det fortfarande?
Det där, alltså fan. Kanske är så. Jag vet inte. Jag tänker mindre och mindre på döden. Jag försöker tänka så lite det bara går på det. Men det är jättesvårt att inte tänka på det.
Men du har ju på något sätt erfarit döden på ett sätt som gemene man inte
ja,
har.
Ja, det har jag väl gjort. Det är väl liksom någon slags förberedelse, kanske.
Jag tänker på, när man pratar om att tänka på döden, så tänker jag på Alex Schulman som också är... Alltså han har ju dödsångest av något slag. Har du också det?
Nej.
Nej?
Det har jag inte. Det är lustigt, ja... Alex, ja. Jag lekte mycket med Alex när jag var liten tydligen. Våra föräldrar var kompisar i alla fall. Så vi var hemma hos Jolmans några gånger och vi var ju jämnåriga liksom.
Just det.
Något sånär i alla fall. Och han hade väl också två bröder, har han inte det?
Jo.
Ja. Och jag minns hans pappa just för att han var lite jultomten så här, Allan. Så jag läste den här boken
Skynda att älska,
precis. Och blev ju såklart väldigt berörd.
Det är en fantastisk bok.
Den är både fantastisk och fullkomligt vidrig. Liksom. För att den är så extremt så här mans-man-son-grejig. Man vill bara kräkas. Men samtidigt vacker. Jättefin. Och en betraktelse av en relation som är fin. Och jag förstår den verkligen och jag tycker den är bra. Men jag tycker samtidigt att den är konstig.
För ni har ju båda förlorat era fäder, ja, liksom. Jag tänker mig, och det tror jag kanske har präglat Alex också, att, för han var väl inte så gammal när hans pappa dog, tror jag.
Nej, vi var nog jämnåriga, skulle jag tippa.
Okej. Okay. Hur gammal var du när
jag var 20?
Ja.
Men jag känner igen mig mycket i boken också, såklart. Så det var väl därför. Döden är ju en väldigt en otroligt intressant företeelse som egentligen är helt ovidkommande. Den ska inte få ta den platsen den kanske tar i ens liv. Men samtidigt så är det ju en härlig stöttepelare också. Liksom. För att den är där och den kommer. Och du vet det. Liksom. Och den är den största traditionen vi har. Liksom. Det är döden.
Stark konkurrens med födseln.
I stark konkurrens, ja. Precis. Men jag tror nog ändå att döden vinner.
Ja, det kanske är fler människor som... Är det fler människor som har dött än fötts?
Ja, det är det. Ja.
Nej, det kan det inte vara. Det måste vara fler som har fötts än dött.
Ja. Ja, så är det ju. Statistiken är ju, den leder ju alltid. Ja. Fötsen leder ju alltid.
Ja.
Med lite marginal. Mm. Så är det. Men samtidigt så tror jag nog att det tänks mer på döden än vad det tänks på fötsen.
Mm. För mig är döden så extremt abstrakt, så därför så har jag väldigt svårt. Jag tror att min bristande abstraktionsförmåga gör också att jag har svårt att förstå vad döden innebär. Och därför så tänker jag inte på den på samma sätt som jag skyr tankar på oändlighet eller rymden. För det är svårt för mig att ta in.
Mm. Det är ju abstrakt på det sättet. Men samtidigt så är det ju otroligt verkligt. Och jag försöker liksom tänka, jag tänker rent generellt att vi är till låns, liksom. Allt är till låns, kärlek är till låns, livet är till låns, allt, det är bara låns. Liksom. Mm. Och det ska bara lämnas igen, så är det. Men samtidigt så blir jag liksom, jag blir vansinnig på mig själv att jag återkommer till det här i låtar hela tiden. Det är liksom, det är på något sätt synonymt med allvar, det är samma som Bergman, liksom, fan. Seriously, get over it. Liksom. Och varför ska det vara så här? Varför ska det liksom allvar dra sig till sin spets och då är det döden?
Mm. Liksom. Ja,
kommer att knacka. Mm. Så jag jobbar hårt på att försöka hitta någonting i den spänningen. Inte gå så nära döden, men att ändå vara i det här gränslandet mellan allvar som inte rör döden. Det är liksom det här varit. Där vill jag vara i mitt konstnärskap, om man ska.
Ja, men har du kommit nära det då, tycker du?
I perioder tycker jag jag kan hitta det. Men sen så trillar jag dit igen på döden, på allvaret. På den enkla vägen till allvaret.
Mm.
Bara slänga in lite död så blir det allvarligt och bra.
Alltså jag antar att eftersom du liksom förlorade din farsa när du var 20.
Mm.
Din brorsa gick bort när du var, vadå?
Ja, 35. Ja.
Alltså, det är klart att det måste ju prägla dig jättemycket.
Det gör det ju, såklart. Men samtidigt så kommer det ju nya små liv, liksom. Och andra saker som måste få ta min uppmärksamhet och få ta min energi.
Mm.
Och få ta del av den energin, liksom. Mm. Och jag vet inte. Jag tycker bara inte att det har ju pendlat. Liksom. När jag var yngre så hade jag en otrolig dödsångest. Alltså, framförallt efter farsan där, mellan 20 liksom, och 25. Jag kunde liksom, varenda gång jag skulle göra någonting så tänkte jag, nu, ja, men det här är sista gången jag gör det här. För att nu är det kört. Det är såklart att det är kört för mig. Liksom. Jag hade en kompis som gick bort när jag var 18, också en nära vän. Som dog i en bilolycka. Och sen så 2 år efter så gick farsan bort. Då var jag så här, ja, men nu jag står på tur. Liksom. Det var vi tre, vi var hemma, vi var på den här filmen och såg den där filmen. Jag började säga tvångstankar, liksom. Vi såg den där filmen och alla som var i den biosalongen kommer dö. Jag skulle vilja veta, har de andra dött också? Du vet, så här, började liksom snurra i huvudet. Liksom. Man var inte helt fokuserad. Men så blev det inte. Jag dog inte där. Och jag dog inte vid 27 heller.
Så att, för det trodde du att du skulle göra?
Ja, man hade väl någonstans på känn att men det kanske blir där då, 27. Det kanske blir nu, det kanske blir imorgon, who knows. Jag bryr mig inte riktigt längre.
Jag känner igen dina tankar kring det där, särskilt när det gäller min son. Han är ju 5.
Mm.
Och där får jag ganska ofta, inte varje dag, men någon gång i veckan kanske, så får jag en känsla av att det här är för bra för att vara sant. Och jag förstår att han kommer att tas ifrån mig. Och jag känner också att jag kommer att vara lycklig över att jag ändå fick de här åren med honom.
Wow. Ja.
Och det är väl dödsångest egentligen, fast den är projicerad på...
Ja, så där kan jag också tänka, givetvis. Men det där är någon slags förberedelse. Man förbereder sig själv mentalt för det värsta, liksom worst case scenario-tänket. Liksom. Mm. Och det är ju... Samtidigt, jag tycker att det är en bra egenskap. Jag tycker det är jättebra. För att det gör att jag faktiskt stannar till en liten stund extra och luktar lite längre på håret. Och liksom gosar lite mer när vi ska servas. Liksom. Det är en jättebra backdrop liksom, att ha. Och det är lite det jag menar med att döden är ens drivkraft. Att har du den som backdrop, liksom, då blir... Återigen knyter igen till det här två världar. Liksom. Det finns människor som tänker på döden och så finns det tonåringar. Det är, liksom, det är lite så det är. Liksom. Det är så det är uppdelat. Och sen så finns det folk som är 60 år gamla och tonåringar och liksom helt enkelt inte har reflekterat över det. För har du det så i min värld så går det inte fundamentalt sett. Det går inte att veta allt det här och ändå handla med aktier. Det är liksom, det går inte. Jag fattar inte det. Hur kan du göra det? Är du dum i huvudet? Liksom?
Hur drar du relationen?
Ja, men jag tycker bara att döden, livet, solidaritet, liksom allt det här som ändå det vi har och det som kan ryckas ifrån oss, det är så stort. Och det är det som spelar någon roll. Det är det som är. Liksom. Och hur kan man då ens tänka tanken att vilja sko sig på saker?
Mm.
För det är det Axel Handel är. Och sen så har jag liksom en grund... Så jag tror att om man har döden som fond, liksom, så blir man per automatik en lite bättre människa. Man stannar till lite längre och kanske luktar på de där blommorna som man tänker att man ska göra.
Ja, men det känner jag verkligen igen.
Men sen därmed inte sagt, sen så tror jag också att man, vi var inne på det innan, med att man, hur man tror att det ska tas ifrån en. Liksom, det är för bra. Liksom. Och jag vet inte hur du är, men jag är ju liksom... är uppvuxen i någon form av kaos liksom, någon form av dels då med föräldrarna som liksom, det var liksom, ja, men lite scener hemma och jobbiga saker, och sen så skildes de och sen så dog farsan, och sen, så det liksom hela tiden varit en liten så här uppförsbacke liksom i livet. Så att så fort det inte är det, då får jag liksom, då får jag panik och tänker, ja, men när kommer nästa liksom flodvåg och sköljer bort liksom hela det här underbara livet. Det där är jättefarligt, tror jag, att man liksom inte kan tillåta sig själv att vara otroligt glad och tacksam och bara vara i det. För att man känner att om man inte ifrågasätter det, om man inte liksom tänker att det här kan tas ifrån mig, då finns det inte. Att det liksom blir ett slags emotionellt värdepapper. Liksom. Den här tanken om att den här negativa tanken blir ett värdepapper. Mm. Och det är nog en farlig tendens, tror jag. Samtidigt som jag då motsäger mig själv, eftersom jag tycker att bara ha döden och den tanken som en fondvägg i livet är nyttig. Jag vet inte hur man ska leva.
Nej, det är inte helt lätt.
Nej, det är inte det.
Jag tänkte bara på din mamma. Har hon liksom... Hon flyttade ju runt er.
Mm.
Var det med dåligt samvete hon gjorde det? Eller kändes, liksom, fanns det en naturlighet i det?
Jag tror att hennes tanke in i det sista var att vi skulle försöka hålla ihop familjen. Att man tar inte sina barn från sin pappa. Liksom, och sätter ett halvt jordklot mellan dem. Liksom. Det är ingen bra grej. Så hon stannade nog kvar lite för länge, tror jag, för vår skull. Liksom. Och sen så har hon, sen så fick hon ju liksom helt enkelt sätta oss i fokus liksom, när hon väl kom hem. Och det förstår jag. Jag hade gjort samma sak.
Men att ni hamnade i Lund?
Det var väl också det, att hon ville att vi skulle hamna någonstans där det fanns, där det var lite mer, antagligen mindre inskränkt. Mer att det fanns en slags mång. Det finns ju en ganska mångkulturell stad såklart, på grund av universitetet och mycket utbytesstudenter och allt möjligt. Och hon ville väl att vi skulle hamna i någon slags smältdegel sådär. Just för att kanske smälta in, för att hitta våra banor liksom.
Bor hon kvar där?
Nej, hon bor ute vid Snårestad.
Okej.
Okay. Mm. Utanför Ystad där vi var inne på. Mm. Och nej, jag tyckte det var jättebra. Det var liksom ett så här, det var verkligen ett smooth move. Lund. Det var otroligt viktigt för mig. Annars hade jag nog varit kvar i på mörka kanske. Vart i jägare eller något.
Ja, men det är väl inte för sent att bli det om man vill.
Nej, men jag gillar det här livet. Tycker det är kul.
Men du, skulle du kunna tänka dig att jaga?
Nej. Jag praoade jävligt konstig grej i nian. På mörker så fanns det fanns två saker att göra. Det fanns en polis som hette Raymond som var på spaningsroten i Fittja. Han bodde ett par hus bort, och så fanns det ett slakteri. Och vi hade 2 veckor och vi skulle helst vara på 2 olika arbetsplatser så vi skulle få så stor spridning som möjligt. Och så att jag praoade på Fittja polisen på spaningsroten och som jaktelev då hos en jägare. Så att jag har ingenting emot jakt sådär, och jag kan ta rätt på ett djur, jag kan flå ett djur, jag kan stycka ett djur, men jag kan inte skjuta ett djur.
Okej.
Okay. Nej, jag tycker det är för vackert.
Mm. Lever du gott på din musik?
Ja, jag tycker jag lever gott. Jag har inte särskilt stora anspråk på livet. Jag vill egentligen, mitt mål i livet är att tjäna så lite pengar som möjligt och ändå ha det bra. Det är liksom en slags grund tanke. Den delar inte jag och Skatteverket riktigt. Men det är för mig helt absurt. Och vi knyter väl antagligen igen till USA. Att man har liksom, jag vet jag, från insidan på något sätt, what's at the end of the rainbow liksom. Det är inte guld, det är bara mer arbete. More money, more problems liksom. Och så är det. Och så att jag tror på att hålla sina liksom, ja, med sina levnadskostnader så låga som möjligt, och sen så ja, fan, så länge det finns böcker och filmer och internet så är man väl hemma på sin mask liksom, gång genom allt vad kultur och annat är. Så.
Men du har liksom aldrig, du har inte behövt ha ett vanligt jobb?
Nej, ta i trä. Jag vet inte om det hade liksom... Jag har ju pluggat mycket. Jag pluggade då i Lund, så läste jag engelska och... litteratur, engelska och etnologi. Det tog jag mig ganska långt. Jag tror jag skrev till och med C-uppsats där. Och religionshistoria. Och så brukade jag snika in. Man kan ju gå på föreläsningar utan att man är enrolled in the course.
Mm.
Så det var ju liksom när man var ung och bodde i Lund och hade tråkigt, så kunde man ju gå på så här filosofi och psykologi kurser, bara sitta där istället för att gå på bio. Det var ju gratis. Mm. Det var jätteskönt. Så jag har lite, säkert lite otagna poäng i diverse ämnen också. Men jag vet inte. Jag vill att livet ska vara enkelt. Så enkelt som möjligt på något sätt. Alltså jag vill omsätta så lite som möjligt. Jag vill vara en så liten del av den här grejen som det bara går på något sätt.
Alltså du flyger inte, sa du förut.
Nej.
Så du åker båt varje gång du ska till USA?
Ja.
Hur fan gör man det?
Antingen åker man fraktbåt med fraktföretag. Eller så åker man i någon slags kryssning då.
Vad kostar det att åka med fraktföretag?
Det är ju mat och uppehåll som kostar. Så det är ungefär 1 000 lapp om dagen. Typ.
Okay.
Och det tar sex, ja, beroende på var man åker ifrån, så tar det väl mellan sex och åtta dagar.
Ja, det är inte typ. Så farligt.
Nej, det är verkligen inte. Men då, det är jättehärligt.
Kan man åka från Göteborg typ? Eller?
Nej, man kan åka... De som går reguljärt är Hamburg och Liverpool, Rotterdam, Antwerpen.
Hur tar du dig till Liverpool? Via tunneln?
Och båt också.
Ah, okay.
Där kunde man åka Göteborg innan, det kan man inte längre. Man åker Esbjerg, tror jag, till Newcastle. Och sen därifrån till Liverpool.
Har du försökt komma till rätta med din flygskräck?
Ja.
Mm. Terapi?
Nej, jag har inte gjort det. Jag tror att det är ganska kört. För att det grundar sig i... Jag är inte rädd för att dö, men jag vill inte dö så. Jag kan inte tänka mig något värre än att sitta... med 200 främlingar som skriker at the top of their lungs. Jag vill inte, I don't want to go out that way.
Mm.
Och det må hända att det är lite så här Woody Allen-eskt liksom. Men jag ser det bara inte som en särskilt trevlig stund. Jag vill inte att det ska hända så i alla fall.
Nej.
Om jag får välja. Mm. Det kanske jag inte får. Men om jag får välja så inte... Inte i panik.
Hur mycket framtidsplaner har du?
Jag tänker nog bara en skiva i taget, tror jag, ungefär. Och sen så ser jag ju... Ibland kan jag se liksom långt i framtiden. Jag har en stor USA-resa jag vill göra med min son. Då. Min yngsta son. För mina äldsta söner har fått vara med om en. Jag tänker att jag ska ta med min yngsta son på en liknande historia. Det är en framtidsdröm.
Vilken rutt?
Jag brukar köra liksom hela loopen. Jag tycker det är New York och så hela vägen ner till södern och sen tvärs över och så upp. Och sen så Montana över tillbaka till New York. Det är trevligt.
Okay. Mm.
Ja, det är någonting jag vill dela med honom. Så det är någonting jag ser fram emot. Sen ser jag fram emot nya skivor. Jag vet inte, det är väl det jag gör.
Mm.
Jag tänker bara på det. Alldeles för mycket, tror jag. Jag vill försöka sluta tänka så mycket på det, men jag kan inte det. För att det är liksom det som är grejen.
Ja, men det är väl fint.
Ja, det är jättebra.
Det är lite kall.
Jo. Men man ser ibland, läser intervjuer och ser folk som bara gör det som ett jobb. Som kan liksom göra det och sen så vara ute i familjelivet. Och hur tänker du? Nu är det här precis bredvid ert kök. Liksom.
Mm.
Kan du koppla bort det här när dagis ringer ut?
Nej. Eller, ja, det här kan jag nog göra det. Men med det stora... Nej, jag är ganska dålig på att hålla isär arbete och fritid. Jag är inte ens säker på att jag vill det.
Nej, jag vet inte heller om jag vill, men jag kan inte. Mm. Men jag skulle vilja. Jag kan ha en perioder ibland av så här semester. Då oftast infaller det efter en skiva. Liksom när man har skickat iväg på mastering och allt är klart. Och då bara, men nu behöver jag tänka på det här på jättelänge, och så tar det en vecka och så bara, just det, fan, nästa låt här, den här ska vara kul här, och det är lite synd, kan jag tycka ibland, för att man är alltid någon annanstans.
Något slags mindfulness coach
kanske
låter som att du behöver.
Skulle jag behöva, ja, precis,
ja. Jag har en.
Är det så?
Ja, faktiskt.
Skönt.
Mm. Nej, men jag har problemet med att min beroende personlighet, att den så här hela tiden, jag vet inte, jag tror att jag vantrivs i mitt eget sällskap. Jag tror att det är därför.
Okej. Men det här är ju jätteintressant, för att det var just, det var lite därför jag kände att jag ville flytta ut på landet, just för att utmana den karaktär, den grejen liksom, i sig själv, att man vill liksom trycka ner sig själv så djupt i skorna att man bara, ja men nu får du lösa det här liksom, på något sätt. Och det är inte så lätt. Man blir liksom lite rädd.
Ja, ja. Ja men så är det faktiskt. Jag skulle nog behöva det.
Ja, men vi lever ju i en tid där du vet, det är konstigt, så mycket att hålla reda på att jag blir öm i huvudet liksom. Man känner att man bara så här domnar av för att man har så mycket bollar och så mycket synapser i hjärnan så att man liksom vet inte var man ska ta vägen. Då är det jävligt skönt med skogen. Bara...
Håller du på med sociala medier så här?
Ganska lite. Jag har väl något Instagram-konto och har en Facebook-sida såklart. Men annars, nej, inte sådär. Jag är ingen aktiv användare. Jag försöker egentligen inte använda internet, alltså använda det så lite som möjligt, för jag ser det som en drog, naturligtvis. Och jag tycker att man bör, särskilt antagligen som dig med beroende människa liksom, på alla plan. Och då måste man ju bara, man måste utsätta sig själv. Man måste helt enkelt put baby in the corner.
Skulle du vilja rekommendera något?
Återträffen var ju fantastisk, tyckte jag.
Ja, eller hur?
Jättebra. Den såg jag igår med min 17-åring. Det var ju kul att få se den med honom. Alltså, eftersom han är ju mitt i det där. Och tydligen, det känns ju som att tiderna har förändrats lite grann där. Jag hoppas i alla fall att det är så. Jag hoppas att han tycker det. Han känner inte igen sig i det där. Och det gör ju såklart inte de heller, killarna där som var. Men jag tror nog att vi knyter återigen till internet. På grund av alltså att subgrupperna kan existera. Att man kan hitta sitt vattendrag någon annanstans. Man behöver inte hitta den i klassen som man tvingades göra under då, liksom, i alla tider. Eller i sin by eller i sitt sammanhang. Liksom. Man kan liksom, hitta sitt sammanhang någon annanstans. Mm. Och det är en bra utveckling, tycker jag.
Fint. Mm. Vem tycker du att jag ska intervjua i varvet?
Christian Lundberg, har du haft honom?
Nej, poeten.
Ja, han är fantastisk.
Hör du, fantastiskt stort tack för att du kom hit.
Tack själv.
Christian Kjellvander alltså. Jag blev väldigt förtjust i den här herren. Och är det så att du inte är bekant med hans musik sen tidigare, så se nu till att du förkovrar dig med den. Och jag kommer att ge dig en liten knuff på vägen här om en liten stund. Men först måste jag säga tack så hemskt mycket till Läckerål. Makes people talk. Det är ju precis så Facebookgruppen heter. Och Instagramkontot heter Lakerol_Sverige_Sverige. Puss och kram, vi hörs om en vecka då med Helena von Zweiberg, men däremellan kommer special med bröderna Luke. Hej då.
The first time I remember I saw a rock fall apart. That time heading for Anaheim, still on the Washington coastline. Finally Mom kicked Dad and his drunken buddy fell head first, and he stood up bloody, call the police. So Mom, she took us kids down the coast about a mile, turned off the lights and we stayed low and heard the cops ships roll by. I looked at the ocean, saw the whole thing come apart. I'm down on my knees, nothing fancy, please.
On a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.